Jag har jobbat med kommunikation i mer än 15 år, men just översättning och lokalisering i 4 år. Och jag har ju insett att allt som är kring den här processen handlar om att lära sig sin kund ännu mer. Så det här är ju en process och ett fokus som tangerar så många områden. Alltså det är inte ett isolerat arbete, utan kan man få in det i sitt vardagliga arbete, ja, men helt plötsligt så håller du på att lära dig om din kund ännu mer.
Innehåll är ofta en flaskhals för snabbväxande e-handlare som utökar sortimentet och expanderar till nya marknader. Men med en smart innehållsstrategi går det att översätta till en tiondel av kostnaden. En innehållsstrategi ger dig verktygen att kunna prioritera mellan olika typer av innehåll som kategoritexter och produkttexter för maximala intäkter. Du kan växa snabbare till lägre kostnad. Det här är ett betalt samarbete mellan podden E-handelstrender och språkleverantören Contentor. Rabi Salem är vd och delägare på Contentor som tillhandahåller... vad tillhandahåller ni egentligen, Rabi?
Ja, men det är en bra fråga, men jag tror man får knippa oss med översättningar, copy. Men sen vill vi ju erbjuda automatiserade flöden, så vi vill ju förbättra och göra det här sömlöst.
Det är lite mer än att bara översätta texter, eller hur?
Ja, det skulle man kunna säga.
När jag har pratat med dig tidigare så har jag förstått att det här med innehåll och hantera innehåll, där kan man tänka mycket mer strategiskt än vad många gör, eller hur?
Ja, absolut. Jag tycker många, särskilt i Sverige, jobbar på ett bra sätt. Men det finns jättestor potential om man bara tänker efter lite före, jobbar mer proaktivt, så finns det stora fördelar faktiskt.
Mm. För något halvår sedan, det är nog bara några månader sedan, så träffade jag en av era kunder, Penn Store.
Ja.
Jag hade ett trevligt samtal där. Och de var ju väldigt så här nästan besatta i att de skulle skriva texterna själva. Och jag kände väl lite så där i magen när jag hörde det, att det där låter ju som en flaskhals. Är det här en vanlig flaskhals, just skapandet av innehåll?
Ja, men det skulle jag säga. Jag tänker mig att man får in produkter säkert ofta med leverantörsinfo eller inga texter alls. Så då tänker man att man behöver starta någonstans och skriva texterna. Men jag skulle säga att det är en kombo. Det är inte orimligt att man skriver åtminstone en del av texterna, sätter någon slags nivå. Men för att sen kunna skala, både på kort men som på lång sikt, då behöver man hitta en bättre lösning för det.
Mm. Men som jag har förstått, den vanliga, det finns liksom, när man pratar med en del e-handlare, det finns närmast en formel för det här. Om man har så här mycket produkter och sen ökar man typ med 50%, så ökar man försäljningen så här. Men hur hanterar man normalt sett, folk som inte tänker strategiskt, hur hanterar de det här med när de måste kanske skriva 20 000 nya innehållssidor? Liksom?
Ja, men där finns olika sätt att göra det på. Men jag tror man även i det området har man blivit bättre. Men det är ju att man har en plan, okej, vi ska skriva texter för framförallt alla kategoritexter, men också produkttexterna. Men ett sätt är ju att försöka ta in någon som kan hjälpa till.
Mm.
Sen gör säkert många att de anställer, och så hoppas de att titta på ett Excel-sheet. Ja, hur många texter kan denna göra? Och så tror man att det ska funka.
Men det måste ju vara ganska dyrt egentligen att producera texter till alla produkter. Produkter som man kanske inte ens vet om de kommer sälja, och produkter som kanske har kort säsong och sådär.
Ja, och det har man många, en stor produktkatalog, så tror jag att du är rätt på det, att man behöver fundera. Men är det en fas 1, en fas 2, där man kan faktiskt jobba med ett ramverk där, ja, men vissa produkter kanske det räcker med en produkttitel som start, och sen så beroende på hur det utvecklar sig och vad ens egna analys eller hur kunden beter sig, ja, men då kan man lägga ännu mer kärlek och kanske skala upp den biten. Så att man inte tänker att, ja, men vi ska skriva produkttexter för alltid innan vi börjar. För man behöver ju sätta igång egentligen för att börja tjäna pengar och skala också.
Jag tänkte vi kanske återvända till det ämnet. För jag brukar, när jag stöter på nya ämnen som jag, eller processer eller saker som jag har svårt att förstå, då brukar jag alltid försöka komma ner till köpresan. Och köpresan är ganska enkel för de flesta att förstå. Man kan bara på ett papper, liksom, här har man en Google Ads och här kollar de på det och sen så går de in och läser på den sajten och sen, ja, tills de skickar tillbaka det då för att det var fel storlek. Vart kommer innehållet in på den här köpresan?
Ja, men det är en jättebra start. Alltså att faktiskt för det första kolla.
Är det så ni gör med era kunder?
Ja, absolut. Alltså vi försöker. Det har ju varit, det är inte alltid att kunderna är där, utan det kan vara så att de är lite sena med, de ska lansera. Och sen så börjar vi ställa frågorna, ja, men vilken effekt är det ni vill uppnå? Vem är det ni vill prata med? De här produkterna, vilken är målgruppen? Så när du säger köpresa så tror jag att det är en jättebra tråd att sätta upp och kanske börja bryta ner. Det kan ju vara flera buyer personas, så det är ju förmodligen inte en enda. Men ofta så har man ju någon slags guideline eller en tone of voice. Mm. Så att det är, vi har till och med ett dokument som vi, säkert några som har tröttnat på det, men efterhand så tycker de, ja, oh, det här var ju värdefullt. Det var enkelt, men kanske ett batteri på 10-15 frågor där man svarar på, återigen, vad är ambitionen med det här? Vilka är våra do's and don'ts? Vilken tonalitet ska vi ha? Utan att göra det allt för svårt så är det en jättebra start.
Mm. Men vart kommer innehållet in i den här köpresan? Hur skulle du beskriva köpresan från en innehållssynvinkel?
Man kan väl säga så att titta bara på hur vi beter oss numera. Alltså en lejonparten av köpresan görs idag när vi sitter vid mobilen, kanske på kvällen. Vi hämtar inspiration. De flesta som lyssnar på denna podden eller som jobbar i den här sfären tror jag har koll på AIDA-modellen. Alltså det här med att skapa någon slags awareness och ett intresse, det behöver på något sätt, ja, men det kanske när någon
känns
ställer en fråga.
Känns inte lite gammal den modellen?
Ja, men det är kanske därför den är bra, för man behöver göra det enkelt.
Mm.
Att gå ner till, okej, steg ett i köpresan. Var kommer våra kunder börja sin resa? Förmodligen så är det en fråga på Google eller i något forum. Har vi ekiperat både vår sajt och allt vad det innebär, det vill säga produktkategoritexter, de statiska texterna, vår FAQ, med de delarna, ja, men då tror jag att man har en jättebra start faktiskt.
Mm. Och sen går man vidare ner till en produkttext.
Ja, exakt. Jag tycker man ska lägga givetvis mest kärlek på sina kategoritexter, för det kommer att gynna en organiskt, men också samtidigt skapa en den här, hur beter sig kunderna egentligen? De behöver få en förenkling utav vad du kan erbjuda. Och därefter så tittar man på produkttexterna. Och vi har några jätteduktiga kunder som faktiskt har börjat identifiera, ja, men okej, har vi 10 000 produkter, eller vi har till och med, vi sa ju 50 000 och 100 000.
Det känns ju nästan som man vill ge upp då.
Ja, men det kan bli dyrt och det kan ta tid. Så då behöver man identifiera, men hur ska jag ta mig an detta? Och då tycker jag att det är rimligt att man skapar ett ramverk. Man kanske ska titta på hur stor del av min omsättning kommer från respektive produkter och börja följa kanske Pareto-regeln 80-20. Oftast så stämmer den.
Alltså så man utgår ifrån vad faktiskt man har för typ av försäljning? Eller vad?
Ja, utan att nämna exakt vilka, men några av dem som vi har samarbetat med har vi kommit underfund med. Ja, men okej, om vi nu ska ta oss an en ny marknad eller till och med expandera, ja, men då kommer kanske investering på ligga på 1,5-2 miljoner.
Bara för innehåll?
Ja. Det skulle kunna vara ganska dyrt, men en halvtimme senare när vi har grottat ner oss i de här frågorna som vi pratar om så kanske vi kan hamna på en tiondel av det bara genom att man...
Från 1,5 miljon till 150 000?
Ja, absolut.
Och hur mycket försäljning förlorar man då mot om man skulle liksom investera 1,5 miljon, tror
du? Egentligen skulle du säga att du förlorar ju ingenting, därför att det är ju en marknad som du inte har idag, utan det handlar mer om timing. Och det är istället för, som sagt, göra allting alltid, så identifierar du, okej, vilka är mina toppsäljare? Vilka är mina viktigaste produkter som jag ska börja med i alla fall?
Men om vi tar en e-handlare som har, du sa en siffran av 50 000 produkter.
Ja.
Det är ungefär samma för alla e-handlare hur många toppsäljare man har, eller vad är din erfarenhet? För jag utgår från att du har analyserat många av era kunder.
Ja, man kan säga, nu är vi ju vi är ju verksamma inom e-handeln och jag skulle till och med säga att vi är nisch inom e-handel. Det finns ju en massa vertikaler, men
ni är e-handel som säljer produkter,
ja, det är en nisch. Helt rätt, och det som är starka områden i de nordiska länderna, alltså allt från friluft till möbler till leksaker och så vidare. Men det kan självklart skilja. Men det som är genomgående, det är ju att man ska lägga krutet då på högt upp i hierarkin när det gäller innehåll och content. Det vill säga content som är kring kategorierna. Ja.
Så alla kategoritexter?
Det är en no-brainer. Den, för det är ju oftast inte. Det är ju inte 50 000.
Utan... Men är det inte väldigt svårt att skriva kategoritexter? Jag har försökt.
Ja. Men det är ju svårt tills det blir lätt. Så det är väl där kunskapen kommer in.
Men jag menar, jag har ju en misslyckad karriär som e-handlare. och jag kom, just det här att skriva, nu jag visste ju säkert inte hur man skulle göra när jag skrev de här kategoritexterna, men det var det här att det var väldigt svårt att skriva något vettigt innehåll, tyckte jag, när man skulle skriva om kategorier. Men det kanske inte ni har något problem med.
Eller? Nej, men det är väl där man ska hämta hjälp, eller till och med, det kanske där skulle jag nog säga att det är inte orimligt att man då har en content manager in-house. Alltså det är där kanske marknadsansvarig eller e-handelschefen eller vem det nu är. Ja, men där ska man sätta en ganska bra kompetens. Här ska man sätta kanske lite tid till att analysera vilka skriver riktigt bra kategoritexter i det vi verkar inom. Hur ska den se ut? Alltså att man lägger både tid på analysen.
Så man och även analysera konkurrenter och så?
Ja, det är absolut. Därför att
det både säger utländska själv. Och svenska då
naturligtvis. Ja, ja. Mm. Så att kategoritexterna, och ofta så, jag menar, de är ju inte 50 000 kategoritexterna. Och där kan man ju både, man kan testa också, man kan AB-testa i detta fallet och sätta den. Och där kan både vi och andra hjälpa till, men framförallt för att kunna skala det. För du kanske sätter exempeltexten själv och sen så arbetar du med den med oss helt enkelt, och sen så skalar du upp det och försöker duplicera den tonaliteten men också den approachen som du vill nå i kategoritexten.
Men kategoritexten, det är liksom kronan i content-skapandet här, eller?
Ja, det är, alltså både för Google men också för kunden, så skulle jag vilja säga att det är väl som när du åker på en semester. Mm. Det är inkastaren, alltså den på något sätt den öppnar upp för en värld som är tänkt att göra att de shoppar online på ett annat sätt.
Problemet är ju oftast, produkterna byts ju oftast ut.
Ja.
Eller hur?
Ja. Men du är inne på en intressant sak, för det är också det svårnavigerat hos många av våra kunder. Ja, men hur kan vi bli så pass kategoriska i själva kategoritexterna utan att vi på det sättet filtrerar bort produkter? Men återigen, det här är kanske det svåra, men också där man kan lägga sin tid. Och där finns ju både de som har lyckats bra och de som lyckats mindre.
Vad ska en bra kategoritext innehålla?
Ja, men självklart, där finns en rubrik, en tydlig rubrik och styckeindelningar. Så struktur är inte...
Hur lång ska den vara?
Det kan man inte säga exakt, men ju längre desto bättre. Men låt
men
säga att det är
2000 tecken, det är för långt.
2000 tecken är inte helt galet, men vi pratar ju oftast i valutan ord då. Men just vad krävs egentligen för att inspirera och attrahera någon? Men mellan 500 och 1000 är väl inte orimligt.
Men det ska vara en säljande text, alltså en som lockar in mig. Det ska inte bara vara liksom rätt sökord.
Ja, men det är rätt. Så att jag skulle säga, om vi tar den AIDA-versionen igen, så är det nog... awareness och interest snarare än att man ska få dem att köpa det redan där. Men att öppna upp, hur ska man använda detta? Hur ska man tänka? Vilka andra är det som är intresserade av detta? Vilka nyttor finns det?
Men jag tycker en utmaning med e-handeln när man pratar, det är ju också det här, vilka kategorier ska man välja?
Ja.
Hur ska man kategorisera sina produkter? Finns det liksom tumregler här, eller är det liksom magkänsla, analys, eller hur kommer man fram till? Jobbar ni med sånt också?
Ja, men jag tror, vi gör inte själva analysen. Nej. Sen har vi ju, nu har vi varit verksamma i 15 år, så jag skulle vilja säga att vi har nästan det i DNA-et, så att även om vi inte går ut och säljer just den tjänsten, så hamnar det per automatik lite. Va? Vi ger ju feedback, så skulle någon komma med, generellt handlar det om att förenkla. Alltså, kan du ha 10 kategorier istället för 15, så är det en bra tumregel. Och där finns andra som är jätteduktiga på det.
Ju färre kategorier desto bättre.
Ja, jag skulle säga det. Men det handlar också om det som är det mest användarvänliga. Så det beror också vilken vertikal eller vilket område det handlar om. Men det är bara att gå tillbaka till sig själv. Man vill minimera valmöjligheten för att man sen i andra skedet ska kunna välja kanske nya saker.
Mm. Men syftet med kategoritexterna, det är att dra in folk, det är att locka dem.
Och göra det enklare att hitta det som är relevant för kunden också.
Mm.
Så att det är inte bara att de ska komma in, vilket det blir ju för att Google kommer gilla sökmotorn, kommer gilla det ännu mer. Men när du väl kommer in på sajten så måste du ha gjort den här köpresan, förstått din kund och göra det enklare. Och jag skulle säga så, ja men det kan inte så lätt att ge svar på det, men där handlar det om att testa sig fram. Titta vad andra gör, men sen så också testa just för din tjänst eller din produkt.
Mm. Vad är nästa innehåll då? Kategori?
Ja, men sen så massa så vid sidan om kategori, alltså om du nu ska lansera eller ska sätta att det är bara att gå tillbaka till säljskolan. Alltså i grekiska världen pratar man ju om ethos, pathos och logos. Du måste säkerställa dina statiska texter också. Du måste på något sätt säkerställa.
Är det näst viktigaste, de statiska texterna?
Ja, jag skulle nog säga att det är tillsammans. Den är före kategori. Alltså om du ska
den är före kategori?
Ja, absolut. Ja, men du kan inte gå till en ny marknad utan att du har en ordentlig om oss-sida. För det handlar om tilliten. Du måste på något sätt sätta de bitarna.
Men det är om oss, det är villkor.
Exakt.
Vad kan
policy,
det vara mer?
Policy. Storyn om er. Det är också adress. Så att de som är extra duktiga, de kanske till och med lokaliserar ner på adressnivå. Men det handlar ju om att skapa ett förtroende. Är du inne på den sajten? Där finns ju fakta på detta. Att det är ju, även om vi svenskar, vi är bra på engelska till exempel. 9 av 10, de föredrar att köpa på sitt eget språk. Så att när du står och väger mellan 2 olika sajter eller 2 olika butiker så tror jag att det sitter i detaljerna.
Mm. Mm.
Så de statiska kategorierna är ju egentligen en slags nedfallande steg. Men man brukar göra dem eftersom det inte handlar om några omfattande volymer.
Mm.
Utan de här kan man...
De kan man verkligen lägga till.
Ja, men absolut.
På.
Ganska omgående. Så antingen... Så självklart, vi jobbar ju jätteofta med de delarna. Och när vi arbetar så där finns ju vissa delar som blir klara före så småningom. Och då sätter man ju en priolista. För det här behöver vi få på plats. Vi behöver lägga kärlek på att fixa layouten och hela den biten. Men det här går ganska snabbt ju. Särskilt med en bra förberedelse.
Mm. Men då kommer vi nästan till produkttexterna, eller tänker jag fel?
Jo, men det är rätt. Och produkttexterna är ju lejonparten av arbetet.
Där börjar man med prioritering, vilka produkttexter man ska skriva.
Ja, så att om du har en omfattande del, nu finns det ju olika typer. Alltså, brands har ju oftast inte jättemånga produkttexter. Så där
kan de göra allt.
Ja, där kan man köra allting. Oavsett om det är många eller få så tror jag att grundbulten är att sätta den här tonaliteten.
Vad menar du med tonalitet egentligen?
Ja, men det är viktigt att veta sin egen målgrupp och ibland så kan man tro att ja, men inte det är självklart för alla. Nej, men jag tror att man har ni skrivit ner den? Är den föränderlig, den här boken med de här frågorna? Hur ska kunderna uppfatta oss? Är vi ett budgetalternativ? Är vi en premiumprodukt? Ska vi prata med 20-25-åringar? Eller är det 30-55-åringar? Så den delen, om man sätter de delarna, så kommer ju skribenten och översättaren att få en bild och en kontext som gör att de arbetar med texterna på ett annat sätt.
Mm. Mm. Det här låter ju rätt svårt tycker jag.
Återigen, jag tror att om man inte har det på plats så kan det kännas svårt och övermäktigt. Men i grund och botten så handlar det om att svara på ett antal frågor. Och det här behöver inte vara perfekt. Att bara svara på frågorna, det är ju ett steg upp i kompetenstrappan höll jag på att säga. Så att ha något svar är ju bättre än att inte ha någonting alls. Och sen efterhand kan man ju arbeta med detta i samband med att man får in mer data, man kanske ens produkt och målgrupp förändras över tid, ja men då behöver den uppdateras. Men här kan man ju till och med prata om vilka ord ska vi använda och vilka ska vi inte använda.
Det är på den detaljerade nivån. Alltså.
Absolut. Och man kan arbeta med terminologi och den biten.
Men det är väl en sak man håller på med sitt modersmål. Men sen om man, många framgångsrika varumärken e-handlare idag, det är ju inte ovanligt att de säljer på 30 marknader.
Ja, men här kommer man ju då in på minerat fält, för då börjar det handla om förtroende och samtidigt är man inne på, jag menar, om du ska, nu ser vi översättning, men jag tror vi ska använda ordet lokalisering. För att om du har en produkt som där du har en kampanjtext eller vad det nu handlar om som pratar om midsommar. Jag menar midsommar, om du ska in i Finland då är det inte midsommar. Hur ska du lokalisera eller översätta det? Russbuss från Norge till Sverige eller till Polen. Så då handlar det ju på något sätt att någon...
Då måste man ju förstå kulturen.
Exakt, så att man behöver ha någon en helt annan förståelse. Och det räcker ju inte med att man bara är född där eller har bott där eller så, utan du behöver ju på något sätt ha funnits där eller finns där nu.
Om man tar det här liksom greppet och verkligen förstår sitt innehåll och så, ser du några andra fördelar som sprider sig i organisationen när man börjar förstå det här med språket och innehållet?
Nu har jag faktiskt jobbat med detta i den här branschen då, jag har jobbat med kommunikation i mer än 15 år, men just översättning och lokalisering i 4 år. Och jag har ju insett att allt som är kring den här processen handlar om att lära sig sin kund ännu mer. Så det här är ju en process och ett fokus som tangerar så många områden. Och det räcker att öppna någon slags skolbok i e-handel. Ja, men allt som har med användarvänlighet, försäljning, CRM-system etc. Alla de här delarna, de handlar om, hur ska vi kommunicera? Vad ska vi kommunicera? Varför? När? Hur? Vem ska göra? Så den här paletten av frågor, alltså det är inte ett isolerat arbete, utan kan man få in det i sitt vardagliga arbete, ja, men helt plötsligt så håller du på att lära dig om din kund ännu mer.
Det blir en fördjupning. Du har redan börjat prata om att man behöver en content manager, men man behöver ju naturligtvis en innehållsstrategi, alltså någon slags... Vad är en innehållsstrategi?
Ja, men jag är ju ett fan av Rudyard Kiplings Six Servants. Så jag tycker om att göra saker mycket enkla. Därför att i samma stund som man kanske förstorar upp eller försvårar, då tenderar man att kanske skjuta fram det. Och det, jag tycker e-handlarna har blivit mycket bättre, men de har mycket kvar att lära när det gäller den att jobba mer proaktivt. Men att skapa någon slags första version av svar på en del frågor. Så när det gäller innehållsstrategi, vad är det? Vilka texter är det vi ska arbeta med? Varför har vi dem? Det kan verka enkelt och banalt.
Men det är väl självklart, eller?
Ja, det kan man tycka. Men det är,
varför har man en text då?
För att påverka någon annan till att göra ett eller annat beslut. Mm. Och jag tror också man underskattar texter. Jag menar, kundtjänst är ju jätteviktig, men... Om det är en återkommande fråga så kan du med texter och information kolla bara på i Alibaba eller Kina, titta på hur de jobbar med content. Där är ju hur många bilder som helst till exempel. Så att content handlar ju givetvis om text och bilder, men ju mer information i rätt läge, desto större möjligheter har man att avhjälpa slöseri i olika sammanhang. Så att jag tror att bara att göra den här lilla enkla övningen att säkerställa de här delarna om vad, varför, hur, när, vem och så vidare. Internt, men också ihop med sin potentiella partner eller byrå. Ja, men då har man en jättebra start som kan skala upp till åtminstone 80-90% rätt. Sen, de som har kommit långt när marknaden inom en vertikal mognar, det är klart att konkurrensen ökar. Då räcker det inte med text. Då behöver du ha riktigt bra text. Och du behöver SEO optimera.
Så det trodde jag var ett självklart att det skulle vara från början SEO optimerat.
Nej, men det beror lite på också hur ser konkurrensen ut i just din vertikal. Därför att det är ju både tid och pengar.
Men är inte lika bra SEO optimera från start?
Jo, men det kan, om du ska expandera till 10 nya marknader. Ja, men ska du bara översätta dina svenska nyckelord? Nej, det är en mer sofistikerad resa där.
Det är analysjobbet som är
exakt,
mer krävande.
Exakt. Så det går att lägga käklar. Jag skulle säga så här, det är ju bättre, återigen. SEO i sig, det är ju så enkelt som att du behöver ju möta din kund. Så det är ju så enkelt som att du skriv eller skapa någonting som svarar på dina kundsfrågor. Det är inte en isolerad del. SEO är inte något annat där man bara ska tillgodose vad Google är intresserad av. Hela det handlar om relevans.
Nej, det är ju kunderna man är ute efter, det är ju inte Google.
Nej, exakt. Men jag tror att tror några som kanske har grävt lite för djupt i SEO-träsket, ursäkta språket, tappar kanske emellanåt. Ja, vänta, det är mycket enklare att svara på den här frågan. Sen så med hjälp av den här med teknik och annat så kan man rikta sitt fokus på ett bättre sätt helt enkelt.
Hur bygger man en organisation för att kunna härbärgera den här strategin och kunna faktiskt göra det här arbetet på rätt och på ett bra sätt?
Men här finns givetvis många olika sätt. Men jag är ju en övertygad gällande det här med att man behöver fokusera på sina nyckelaktiviteter. Man ska partnera upp, man ska arbeta med andra. De kunderna som vi jobbar med idag, nu jobbar vi med allt från de som kanske numera är scale-ups, alltså de omsätter mellan 50 och 100 miljoner mellanstora bolag. Och vi har de företagen som är uppe på miljarden. Men de som jobbar bäst, det är ju de som på något sätt har någon internt, det vill säga inte någon som ska göra alla.
Är den här delar. Content manager?
Ja, det kanske man kan kalla den. Ibland är de SEO-manager, de kan också vara e-handelschefer, de kan faktiskt också vara copywriters. Och sen så partner upp då med antingen någon som oss på Contentor eller någon annan. Ett substitut är givetvis att ha en frilansare, alltså att man jobbar direkt. Det är inte lika skalbart, men det är heller inte fel. Så att man skapar en organisation som är faktiskt inte bara i sin egen, utan man tittar, okej, hur mobiliserar vi oss för att vinna på nätet? Hur mobiliserar vi oss både in-house, alltså själva företaget själva, men också med vilka partners, vilka arbetar vi med där?
Vad skulle du säga, vilka är de största hindren för att arbeta effektivt med innehåll?
Ja, men det är väl...
Jag vet inte om effektivt är rätt ord.
Ja, men det är väl ett
arbeta
bra...
Arbeta rätt med innehåll.
Ja, arbeta smart. Därför att effektivt är ju så här...
Det låter lite innehållslöst.
Ja, det är exakt. För att,
smart.
Precis som vi pratar om här. Ja, men ibland så kanske man ska lägga 2 timmar på analysarbetet för en text. Men i en annan stund så vill man ju bara att det ska vara... till och med använda maskin bara för att det är en fit for purpose i det sammanhanget. Vilket syfte har jag i det givna sammanhanget? Så du har helt rätt att ja, men effektiv kanske inte är det bästa ordet, men arbeta smart på givet tillfälle. Och då är det att skapa kanske ett ramverk internt.
Att, okay, men vad är hindren då för att jobba smart?
Kunskap. Alltså jag tror att man har detta som... Och jag tycker man har blivit mycket bättre. Alltså, men förr i tiden höll jag på att säga, ja, men då var det en sak som kom väldigt långt ner, kanske sista veckan innan lanseringen. Oh, nu ska vi också fixa texterna, det vill bara till översätta. Mm. Men det är inte bara till Google Translate, det kommer inte funka. Utan det är att tänka efter före, göra hemläxan vad gäller ett antal olika saker. Och det är inte omfattande, jag vill bara säga det. Det är inte att jobba smart behöver inte vara svårt. Utan det handlar bara om att kanske skaffa sig kunskap om hur ska det se ut. Göra en stege av vilka delar man ska göra och vem som ska göra.
Jag brukar ju vara en vän av prioriteringar. Mm. Och här har vi, om man gör den där analysen så blir det lättare att prioritera vad faktiskt är viktigt att göra.
Ja, men absolut. Och jag gillar att du säger prioritering. Vi snackade ju lite innan om det här, utan att nämna vilken kund det är. Men vi tycker det är fantastiskt kul då när vissa lyckas, och våra kunder lyckas riktigt bra. Men det här, det var en kund, någon som ni känner till också. Mm,
som har varit med i podden.
Ja, kanske. Ja. De skulle expandera till Finland. Och jag tror att när vi började dialogen, och vi har samarbetat innan också, och så, men i detta fallet så pratar vi om, ja, men när man tittar på hur arbetet skulle se ut, det kanske det skulle ta 6 till 8 månader att lansera i Finland. Det skulle kosta 1,5 till 2 miljoner. Men efter den dialogen vi hade där vi pratade både om taktiska och strategiska aspekter, identifierade, ja, men var är de viktigaste och prioriterade. Vi gjorde en priolista. Ja, men helt plötsligt så var leveransen nere på att vi kan börja leverera redan efter en vecka. Alltså de första texterna. Och investeringen för att vara lanseringssäker, det vill säga lanseringsklar i Finland. Att,
inte sådär Google med våldtäktsjackor och
absolut inte. Utan verkligen med alla de här delarna på plats så var vi nere en tiondel av investeringen.
Jag kan tänka mig att de hade ett leende på läpparna efter den kom fram till
det. Absolut. Ja. Och det kunde ju upplevas som att varför gör inte alla på det sättet?
Men gör inte alla så här?
Nej, jag tror det handlar om lyhördhet. De investerade ju faktiskt i ett par timmar i de här mötena och dialogerna med oss istället för att bara skicka en fil och säga så nu ska vi in där. Eller tänka att man vet bäst själv.
Ja. En stor e-handlare har ju enormt mycket produkter. När kan man göra maskinöversättningar?
Jag skulle säga så. Det är viktigt att försöka hitta synergin mellan maskin och människa. Så ren maskin, skulle du sätta mig på pottkanten och säga så, kan man använda det? Ja, men kanske intern content. Kanske att man använder vissa produkter för att testa och samtidigt till och med kommunicera ut mot kunden att de riktigt duktiga, de har ju lyckats till och med säga okej, har jag 100 000 produkter, det är inte rimligt att jag kan gå ut på den här marknaden med alla de produkterna från dag ett eller till och med för det kostar en massa. Men här skulle jag säga så, steg ett det är ju faktiskt titta på den här prioriteringsordningen igen. Kan jag maskinöversätta och samtidigt hitta någon som kan hjälpa mig med den här efterredigeringen som är, jag skulle säga så, i varannat case just nu så är detta aktuellt. Det är rimligt och möjligt att numera med de genombrotten som finns rent i det maskinella.
För det har blivit bättre och bättre.
Mycket bättre, mycket bättre. Sen så är det fortfarande, du behöver både förbereda materialet, det vill säga innan maskinen ska göra sitt jobb, och sen givetvis efterredigera, efterarbetet. Men bara med den kombon, och för vissa produkter givetvis och vissa marknader, så kan du dra ner själva leveranstiden och tempot, öka tempot med 50% eller mer och även kostnaden med 50% eller mer. Det är ju värdefullt i sig.
Maskinöversättning för mig, det är ju Google Translate, men jag utgår från att ni har massa olika.
Ja, eller, exakt. Vi har inte byggt, jag tror att framtidens contentpartner eller till och med de duktiga e-handlarna, det är inte de som bygger sin egen maskinmotor. Men idag finns det ju, där finns ju över uppåt 100 olika maskinmotorer.
Det är så, men hur många jobbar ni med?
Ja, men vi har väl en 12-13 som finns i vår backend.
Varför måste ni ha så många? Räcker det inte med en?
Ja, men det är det som är det spännande. De olika motorerna, de är olika duktiga för olika contenttyper, olika texttyper och olika språk.
Så det är inte bara olika språk, utan även olika contenttyper?
Absolut. Så vissa, där finns ju Google Translate, där finns ju Amazons maskinmotor, där finns ju Microsoft, där är ju Tilde, där är DeepL och så vidare. Så där, det vi arbetar med, vi ska bli experter på att veta när man ska använda vilken, i vilket sammanhang, mot vilka texttyper. Och där är det ju en massa yielding här i alltså titta, mäta, testa och så vidare. Och det är det som är spännande i den här världen. Och jag tror att de som inte är insatta, de tänker ju att det är antingen ett år eller noll, svart eller vitt, att det är antingen maskin eller inte. Men jag tror det kommer vara en kombo mellan dessa. Det är framförallt för e-handeln.
Det kanske är en självklar fråga, men när använder man bara liksom en duktig översättare?
Det vi började med att prata om, statiska och kategoritexter. Ja. Ja, men där finns ju, vad ska man säga, vinsten av att göra det med maskin. Den är försumbar. Och här kan du lägga kärleken. Så där, och det är inte bara en, oftast när man pratar om översättning och content så är det inte bara två ögon, utan man har ju en extra par ögon just för att säkerställa både nivå och kontext.
Men jag utgår från att ni har ganska många översättare och jag misstänker att de inte sitter där i Helsingborg.
Nej, det är rätt. Och det är väl, om jag ska ta den andra delen, jag är ju en affärsperson, affärsman, men en annan sak som får mig att hoppa upp om morgonen, det är vi har över 400 översättare. Nu går det upp och ner givetvis med olika projekt och så. Men vi har ju folk som sitter i Australien, jag kollar på lönespecen häromdagen, en som var stationerad i Zimbabwe. Mm. Och de här har ju olika, givetvis, olika språkkompetenser och domänkunskap. Och det är en av de häftiga sakerna då med den här världen.
Men hur rekryterar ni? Hur får ni tag på de här översättarna?
Ja, jag har insett, jag tog in en granskare nu som sa att vi är väldigt unika. Så vi har ingen crowdsourcing, utan de söker sig till oss. Där finns ju olika kanaler i olika sociala medier. Men vi får kanske 10-15 ansökningar i veckan. Och så anställer vi projektanställda.
Men har ni någon slags test då för dem?
Exakt, så de certifieras av oss. De får genomgå. De behöver en fallenhet för lite tech. För du vet, det är en hel del HTML-kod också när man gör de här. SEO-kunskap, de behöver inte vara experter för vi gör inte analysen, men jag menar, du behöver veta vad en H1 är och sen så också veta hur du ska stycka in delar och inte röra vissa kod, alt-texter och så vidare. Så att och där, jag tror att om 3-4 år så är vi kanske 4000 översättare och skribenter.
Och hela 4000?
Ja, absolut. Vi ska bli 10 gånger så många och vi ska kunna
inom
få se
fyra
dem.
År?
Ja, jag tror inte det är orimligt. Vi behöver ju få se hela Norden och jag skulle säga västra Europa med riktigt bra content för e-handeln. Och det tror jag vi är rätt aktörer att göra det.
Hur stora kan ni bli då?
Ja, storlek, det är inte så jätteviktigt för oss. Men jag skulle säga hur relevanta vi kan bli. Jag tror vi kan bli bäst i världen på just det vi gör.
Varför kan ni bli bäst då?
Där finns ett antal underliggande faktorer där vi verkar inom. E-handeln växer. Vi är sprungna ur Sverige, vi är sprungna ur content. Så när Contentor grundades för 14 år sedan, ja, det var Dan Nilsson. Han hade sina New York-guider och andra bloggar. Han orkade inte skriva de texterna själv. Han bad Karsten och hans studiekompisar. Så det var så Contentor startade.
Kommer allt ifrån Dan Nilsson här i Helsingborg? Eller?
Ja, men Dan är jätteduktig. Det är inget snackat.
Sitter han här på Mindpark också?
Nej, inte här. Han är här ibland. Så att, men just, jag tror den kombon, så att många av våra, jag ska säga, andra aktörer, våra branschkollegor, de är kanske översättningsbolag också. Men vi är ju både copy, alltså vi skriver ju texter och översätter.
Men är det den här tydliga kopplingen till e-handel, är det det som gör er unika?
Ja. E-handeln får man ju inte, men, alltså det är inte bara text, utan det är ju SEO-texter, det är inte bara att expandera, utan expandera till 10 marknader.
Ja, eller 30.
Ja, 30. Jag tror för 10 år sedan så kanske de stora globala brandsen, de expanderar till, precis som du är inne på, 15, 20, numera är det 30, 35 och det kommer ju öka.
Men det är nästan så att startups idag går ut på 30 marknader.
Exakt. Eller hur? Så idag så är man global per default. Så då, ja, men du behöver ju sätta logistiken, betalväxlar men också språket. Sen är du ju hemma och faktiskt kan jobba.
Jag känner, idag hade det nästan varit kul att ha en video här för att du ser så otroligt entusiastisk ut när du pratar om det här. Varför blir du så entusiastisk?
Ja, men jag tror, jag nämnde för dig innan, jag är ju statsvetare i grunden.
Ja, precis som jag.
Exakt, personligen vill jag ju egentligen förändra världen. Men jag tror man kan förändra världen även i näringslivet och i affärer. Och det är inget snack om att det är bara att titta runt omkring oss, att det betyder någonting. Om vi kan bli bättre på det vi gör, så tror jag att vi kan bli mer relevanta. Kan vi bli mer relevanta, särskilt som Sverige är ju faktiskt inte bara ett musikunder eller tekniskt under, jag skulle säga att vi är ett e-handelsunder också. Och det e-handelspenetrationen, den har inte ens nått Zenit. Och det där kommer bli viktigare och viktigare. Och även språk är ju en brygga mellan människor men också i partnerskap och affärer. Så det är därför jag känner ganska starkt för det här. Det är inte bara en affär i sig, utan vår mission är att reducera slöseriet av intelligens och kommunikation och information. Och det tror jag att man gör med bra texter. Så att,
Vi har ju mest pratat liksom guidelines och så, vad var det du kallade det?
Tone of voice.
Ja. Men hur viktigt är tecken här? Har ni en egen utvecklad plattform eller hur viktigt är det när det gäller innehåll?
Ja, men vi har ju nästan inte pratat om det och jag tror nästan, om jag hade satt mig här vid sidan om så hade jag skällt på mig själv för att alltså, vårt erbjudande eller det jag tror är nyckeln för framgång, det är ju verkligen att automatisera flödena. Och där finns en plattform idag, man kopplar upp sig. Det har ju många andra också då, men vi är då fokade, specialiserade inom e-handeln.
Ni har byggt en egen plattform.
Exakt. Så vi har ju Förutom att vi har investerat ganska starkt i några av de bästa, vad ska man säga, översättningssystemen med, och nu ska jag inte tråka ut dig med alla de termerna, men där finns ju översättningsminnen, där finns ju ordböcker.
Översättningsminnen, det är att man sparar gamla översättningar för att kunna återanvända dem.
Åtminstone de man tycker är relevanta, därför att vi vill heller inte göra texterna fattiga. Det finns alltid en risk med det, utan syftet handlar om att
de här översättningsminnet, är det för alla kunder eller är det enkom för en kund? Eller?
Det är valbart. Mm. Så man kan
välja som kund att mitt minne, det är mitt.
Exakt, absolut.
Och så får jag betala lite mer.
Absolut. Så att där finns, eller de behöver inte betala mer för det, utan men det är också på vår sida att hur vi arbetar med det. Så att vi har ett riktigt, riktigt bra översättningsminne som vi investerat i, för vi tror att där finns nog över 700 olika sådana här plattformar. Vi har identifierat vilket är riktigt bra. Och sen så har vi sagt så här, okej, vi ska lägga krutet på en riktigt bra API-koppling, alltså ett interface mot våra kunder.
Så att mot de vanliga e-handelsplattformarna då?
Eller? Ja, exakt. Så idag kan vi erbjuda mot, ja, självklart ett helt öppet API, men också Magento-modul, vi har mot Salesforce Cloud Commerce. Så där jobbar de ju i sitt eget admin-verktyg, men kan skicka texter till contenter och få det tillbaka. Antingen en text eller 1000 texter till en marknad eller 30 marknader.
De skickar liksom typ ett språk och sen kan ni fixa det till 30 och bara skjuta det tillbaka i deras system.
Exakt, exakt. Mm. Och de som är riktigt vassa av e-handlarna idag, de har ju till och med automatiserat i sitt affärssystem när den här ska skickas. Så det är inte en människa som sitter och beställer, utan de har bara okej, vi har satt ramverket. När den här produkten kommer så ska det skickas till contenter. Contenter har redan ett team som är mobiliserat för just denna kunden. Både en översättare och en korrekturläsare. Beroende på vilken volym så kan det vara 2 översättare eller det kan vara 10-15. Och helt plötsligt så har man satt ett maskineri där man har en synergi mellan maskin och människa för att återigen automatisera flödet till att slösa så lite tid som möjligt.
Jag tänker att det måste ju vara viktigt här med snabbheten också, för att du vill ju liksom inte vänta 4 veckor på att det ska komma en översatt text.
Nej, exakt. Så att det traditionella, och det här är faktiskt lite jobbigt, det är fortfarande en ganska stor andel kunder som arbetar på traditionella sättet, exportera en fil och skicka.
Alltså man sitter i Excel-filen.
Ja, och det löser vi också, men vi vill ju verkligen så. Vi vill få hela sfären, hela marknaden att tänka mer proaktivt. Och det här är ju, alltså, precis som du var inne på, vad kostar det att ta produkter som man inte säljer?
Det är dyrt.
Det är väldigt dyrt. Så att det som de duktiga, de har ju ett flöde. Det betyder att kommer där in en ny produkt från leverantören, ja, boom, den skickas direkt till contenter. Andra, de samlar på sig 500 produkter, det kan ta 3-4 veckor, skickar en fil. Tänk dig skillnaden då mellan daglig basis eller till och med på 4 veckor, sen så ska det också bearbetas och skickas tillbaka.
Det låter väldigt dumt, måste jag säga.
Ja, det gör det, men det är återigen, det är detaljerna här då, det behöver inte vara så svårt, men det är också, det handlar om vem säger vad man ska prioritera. Alltså det är ingen jätteprocess att både installera det här API-et eller modulen och sen konfigurera det. Det är lite jobb kanske för vissa några timmar, andra någon vecka, men sen är det på plats ju.
En avslutande fråga här är liksom, hur kommer man i, om man vill arbeta så här strategiskt och smart, hur kommer man igång liksom?
Ja, men det första är väl att man verkligen sätter sig ner och skriver ner några funderingar. Vilka saker har jag svårt med? Man kan antingen prata med oss eller med andra kollegor. Jag skulle säga så här, fråga dina role models i e-handeln. En sak som jag har lärt mig när jag gått in, och Dan är ju ett bra, både Dan och Karsten, den här sharing is caring, alltså jag är jätteimponerad av hur mycket man delar med sig.
Det är lite speciellt för e-handelsvärlden
faktiskt. Jag tycker det är fantastiskt, för jag tror det är där, så ställ frågan, fråga hur gör andra? Vad gör ni när ni ska börja? Om ni ska expandera, hur gör jag? Var börjar jag? Förmodligen är det ett möte med dem eller med oss för att egentligen få hjälp och.
Men helt plötsligt så låter ju en bred internationell expansion inte som superjobbig.
Absolut inte. För jag skulle man titta på en gammal skolbok i e-handel så tror jag att det stod jam. Och då stod det som att det här är enkelt. På 1-2 år så kan du ha expanderat till Norden. Jag skulle säga på 1-2 månader så kan du ha öppnat upp på 4-5 nya marknader.
Mm, mm. Men är du vän av många marknader eller göra en marknad i taget?
Nej, jag tror i och med att jag gör det ju varje dag. Jaha. Att många marknader på en dag, så jag vet ju att det funkar. Sen är det klart att jag tror inte på mellanmjölk, utan gäller att göra sin hemläxa och inte göra, alltså e-handlaren ska fokusera på det de är bäst på. Jobba med era nyckelaktiviteter. Sen finns det andra som är duktiga på andra delar. Välja vad det är man ska outsourca och vad det är man ska ha in-house. Inte vara dumsnål när det gäller detta. Och med det menar jag kan visa ett Excel-sheet där jag kan visa att vi är fortfarande mer kostnadseffektiva, även om man, när man räknar själv så kan man tro att det här var smartare, billigare och så vidare.
Alltså en sak som möter den när man lanserar på en ny marknad, det är ju ofta man får oftast lägga mycket mer på marknadsföringen än vad man normalt sett gör, för att man inte riktigt har koll på marknaden.
Ja.
Och har man dåliga texter då, så lär det väl bli ännu dyrare, misstänker jag.
Ja, exakt. Men det är bra, det är väl en bra indelning att titta på både du som håller på med detta, men egen media, köpt media och förtjänad media. Men någonstans så måste man ju börja med sitt egna för det organiska och sen så arbeta sig uppåt där. Så att det måste ju vara på plats. Du kan ju inte börja med bara köpa media eller marknadsföring och sen tro att du kan ha halvdana texter på din sajt.
Mm.
Utan börja det. Det blir din plattform, din grundbult för att bygga vidare och kunna skala på riktigt.
Rabi Salem, vd på Contentor. Superkul att prata med dig här idag.
Tack så mycket. Det var jätteroligt. Tack själv. Det var jätteroligt att prata med dig också.
Hej då.
Hej då.